På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter som vanligt Malin Axelsson och är programledare i podden. Och så har jag med mig Mattias Axelsson.
Hej!
Hej! Du är Göteborgskännare.
Ja, det är det som är...
Det blev du ställd.
Ja, nej, jag är Göteborgskännare, historielärare och diverse andra saker.
Och Göteborgsälskare.
Ja, jag har ju blivit det. Trots min uppväxt i Borås så har jag kommit att omfamna den här staden och gjort den till min, som vi säger.
Mm. Men välkomna som sagt. Innan vi drar igång dagens avsnitt så ska vi påminna om Gator och torg i Göteborg på Instagram. Och Det gamla Göteborg på Instagram. Där kan ni följa podden. Och Det gamla Göteborg finns bilder från förr och nu, som Mattias lägger upp.
Mm.
Patreon.com/gatorochtorgigöteborg om du vill stötta podden ekonomiskt. Skulle vi vara väldigt tacksamma för.
Mm.
Vi har även en biblioteksturné. Du kan ju berätta om de sista anhalterna på den.
Ja, vi kommer ju att göra ett stopp i början på april på Styrsö. Ta båten ut i skärgården och podda från Södra skärgårdens bibliotek den 6 april. Och sen så kommer det också att vara på Axel Dahlströms torg och Vågmästarplatsen i april. Och därefter så blir det på Dr. Fris torg i höst. Men vi har mer information om det på våra sociala medier. Och det är ju gratis, men de flesta biblioteken brukar vilja att man anmäler sig i förväg för att de ska ha koll lite grann på hur mycket folk som kommer. Men där har biblioteken uppgifter på sina respektive hemsidor.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Sen så vill jag också tipsa om Mattias Göteborgs quiz som är på Två feta grisar, bryggeripub på Ringön.
Mm.
Förutom att de har goda öl så, och prisvärd mat på, i samband med de här quizen, så är det ju också väldigt roligt sätt att lära sig någonting om Göteborg.
Mm.
Nästa quiz är nu på torsdag den är det nu på torsdag?
Ja, vad blir det? 21 mars tror jag att det är. Sen har vi den 11 april. Då ska ju du och jag köra ett gemensamt matquiz.
Ja, som då ska vi köra ett matquiz. Vi ska inte avslöja för mycket om det.
Nej. Men vill man ha mer information om det så kan man söka på pubquiz Mattias Axelsson, så hittar man information om datum och så och teman.
Och är man Instagram-hängare så är det quiz Mattias.
Just så, som man söker just på.
Och då ska man alltså anmäla sig till quizet då för att få ett bord.
Mm.
Det är ganska populärt.
Så är det.
Men nu till ämnet då. Mm. Vi befinner oss alltså på Gibraltargatan.
Mm.
Det är ju söndag idag och solen skiner. Vi har just suttit och tagit en glass på Johannebergs glasscafé i solen. Det värmde gött.
Mm.
Men vi kör väl igång här.
Ja.
Vill du berätta lite om varför vi ska prata om Gibraltargatan?
Ja, alltså det är egentligen två orsaker till att jag tänkte att det var läge att göra ett avsnitt om Gibraltargatan. Jag höll en föreläsning nämligen på Guldhedskyrkan för pensionärsföreningen för Guldheden och Johanneberg. Och då pratade jag lite grann om just Johanneberg och Guldheden. Och vi sitter ju precis just nu på i Johanneberg. Och i det föredraget så kom jag nämna Gibraltargatan lite så där i förbigående och kände att men det där vill jag ta reda på lite mer om. Och sen så tittade jag på en dokumentär på, som ligger på SVT Play, som heter På Hvitfeldtska bodde vi, som är en dokumentär om de som bodde på Hvitfeldtska i samband med Göteborgs händelserna 2001. Och då är det en avslutande scen då kameran går från Hvitfeldtska ut just mot Gibraltargatan, och man ser Gibraltargatans början väldigt tydligt, och det gjorde att jag fick liksom tummen ur och kände att nej, men nu gör jag lite research och så gör vi ett avsnitt om Gibraltargatan, för det är ju en ganska lång gata. Den sträcker ju sig hela vägen från just Hvitfeldtska hela vägen bort till Mossens idrottsplats och lite grann till och med förbi där, och den är ju närmare 2 kilometer lång, vilket gör att det är en ordentligt lång gata. Och det innebär ju också att den sträcker sig mellan olika bostadsområden, och det är väldigt olika typer av arkitektur som man möter när man promenerar eller åker bil längs med Gibraltargatan. Och den täcker ju dessutom in 2 olika stadsdelar, nämligen Johanneberg där den börjar och sen så bort till Krokslätt. Och sen avslutas den ju precis på gränsen till Guldheden. För där Gibraltargatan slutar så tar ju södra Guldheden sen vid.
Den vanliga frågan då, varför heter gatan som den gör, alltså som ett brittiskt territorium söder om Spanien?
Ja, det är ju det som är lite märkligt, just att vi har en gata i Göteborg som då har fått sitt namn efter Gibraltar, som ligger i den södra delen av Spanien, gränsar ju till spanskt territorium, men det är ju ett brittiskt område. Och namnet på Gibraltargatan kommer ju ifrån Gibraltar herrgård, som vi precis gick förbi när vi gick från vårt glasscafé tillbaka till bilen där vi sitter. För Gibraltar herrgård, den låg tidigare på den kullen där Chalmers bibliotek ligger idag. Och Gibraltar herrgård var i sin tur någon gång på 1700-talet en gård som man styckade av från Krokslätts kongegård. Alltså en av de gårdarna som vi pratade om i avsnittet när vi pratade om Krokslätts torg. Att det i Krokslätt by låg 4 stycken gårdar, bland annat då kongegården. Och någon gång under 1700-talet så styckar man av mark från Krokslätts kongegård och bildar då Gibraltar och Gibraltar herrgård, som ligger utanför Göteborgs stad i Örgryte socken. Och namnet på Gibraltar herrgård kommer just från det brittiska territoriet Gibraltar. För Gibraltar herrgård får sitt namn samtidigt som den stora belägringen av Gibraltar inträffar under slutet av 1700-talet. För den stora belägringen av Gibraltar, det var ett försök från Spanien och Frankrike att försöka erövra Gibraltar från britterna under det amerikanska frihetskriget som pågick mellan 1779 och 1783. Och den här belägringen, den inleddes när Spanien gick med i kriget på Frankrikes sida. Och då var Gibraltar det primära målet, för de var ju duktigt irriterade på att britterna hade ett litet territorium som de tyckte egentligen skulle tillhöra Spanien. Men trots flera försök från de belägrande styrkorna inklusive ett stort anfall med 60 000 man, så lyckades man inte erövra Gibraltar, och den brittiska segern blev i någon mening avgörande för att avsluta det amerikanska frihetskriget eller revolutionskriget, och påverkade förhandlingarna, fredsförhandlingarna i Paris som ledde fram till fredsslutet. Och den här belägringen som varade i 3 år, 7 månader och 12 dagar är den längsta belägringen som brittiska väpnade styrkor har genomlidit. Och det rapporteras ganska mycket om den här belägringen av Gibraltar i göteborgska tidningar från slutet på 1700-talet. Och det är i samband med detta som Gibraltar herrgård får sitt namn. Så någon har ju suttit och läst tidningar och hört om den här belägringen av Gibraltar. Och sen tyckte jag, men det var ju ett trevligt namn att ge en avstyckad herrgård från Krokstedts kongegård. Och så får Gibraltar herrgård sitt namn helt enkelt.
Hur var då den här Gibraltar herrgården?
Ja, så det finns ju en del bilder och det finns en del kartor och det finns en del beskrivningar. Och från början så låg ju Gibraltar herrgård längre norr ut, alltså på den kullen där Chalmers bibliotek ligger idag. Alltså, det kan vara 500 meter längre norrut på Gibraltargatan. Men 1974 så flyttar man hela byggnaden till sin nuvarande placering. Och det är ju en träbyggnad, 2 våningar, grundlagd som på torpargrund. Just nu, våren 2024, så håller man på med någon typ av renoveringsarbete. Så hela herrgården är ju avstängd, så vi kunde inte komma upp och titta så noga på den. Men
ska jag läsa vad Fredberg skriver,
ja,
som vanligt?
Vi låter dig läsa Fredbergs beskrivning av Gibraltar herrgård.
I trädgården fanns fordomdags ett par dammar, i vilka en av ägarna, Dr. Hultgren, odlade blodiglar. Gibraltarparken var vida berömd för sin fägring och lockade folk i massor om söndagarna från närliggande trakter.
Och det här är då skrivet 1923, där Fredberg beskriver hur Gibraltar herrgård då förmodligen kan ha upplevts på sent 1800-tal, kanske tidigt 1900-tal, med just trädgårdarna, och att det var en populär park att komma och besöka.
Trots de här blodiglarna, för det kan ju inte vara de som lockade.
Nej, det var väl snarare växtligheten, och jag tänker att blodiglarna använde väl Dr. Hultgren i någon typ av medicinskt syfte. Det var ju populärt att använda blodiglar i olika typer av medicinska, för olika medicinska ändamål. Men det är då från den här herrgården, Gibraltar herrgård, som själva Gibraltargatan sen då får sitt namn.
Och på den här kartan som du har från 1888 så ligger en fattigvårdsanstalt längs Gibraltargatan.
Ja, och där har vi fortfarande byggnader kvar från den här fattigvårdsanstalten och även en hel del gamla fotografier. Och när vi pratar om just fattigvård, det var ju det man liksom, det var det sättet som samhället tog hand om fattiga förr. Och man kan ju liksom lite grann tänka på Emil i Lönneberga med liksom fattigstugor och fattigjon. Och det är ju då de människor som inte får hjälp av sin familj. Alltså det är funktionshindrade, gamla utan familj. De är kanske kallade för sinnesslö förr i tiden. För man ska ju komma ihåg att innan vi kommer in på andra halvan av 1900-talet så har vi ju inget välfärdssamhälle. Utan om du inte har pengar själv eller om du inte har en familj som kan ta hand om dig, då är det fattigstugorna som blir det liksom den plats som du får komma till. Och det första fattighuset som vi har runt omkring i Göteborg, det är ju fattighuset i Stampen vid Fattighusån, som invigs i början på 1700-talet. Och därtill under 1700-talet så kommer Göteborgs barnhus, den privata frifattigskolan, Wilinska frifattigskolan. Och Stampens fattighus blir från tidigt 1800-talet fattighus för framförallt fattiga borgarfamiljer. Och sen omvandlas det under slutet av 1800-talet till ett ålderdomshem som man flyttar till Slottsskogen. Och ungefär samtidigt som det här fattighuset vid Stampen blir ett fattighus för fattiga borgare, så bildas Göteborgs fattigvårdsstyrelse av läkaren Per Dubb. Och där skiljer man på dels den inre fattigvården, med bland annat arbetshus för fattiga och arbetslösa där de kan ha någon typ av sysselsättning och sen den yttre fattigvården där man ger mat och pengar till fattiga som har eget boende. Och under första halvan av 1800-talet så på Smedjegatan 3 så inrättas Göteborgs försörjnings- och arbetsinrättning. Och det här huset det skänks av, eller pengar till det här huset skänks av handelsmannen Johan Peter Holterman, vilket gör att huset kallas för Holtermanska baracken eller bara Bracka. Och i det här huset på Smedjegatan så fanns bland annat ett arbetshus, ett sopphus, diverse sängplatser för gamla och sjuka. Och det här namnet Bracka kommer sedan att följa med som namn för fattighus på andra platser i Göteborg. Och från början så erbjuds alla fattiga sysselsättning, men i och med att det flyttar in massa nya människor till Göteborg under 1800-talet så blir det successivt för dyrt. Så man lägger ner delar av fattigvården. Och den inflyttningen och större behoven av omsorg kring fattiga gör att man bygger en fattig försörjningsinrättning vid Drottningtorget i mitten på 1800-talet. Men den får snabbt kritik för att den är dåligt byggd och för att fattiga, sjuka, barn, sinnessjuka blandas helt planlöst. Och det är då som man under slutet av 1800-talet i september 1888 inviger det nya sjuk- och vårdhemmet Gibraltar fattigvårds- och försörjningsanstalt, som ju är den byggnaden som ligger längs med Gibraltargatan. Och då är det intagna från Bracka på Drottningtorget och från andra fattighus som flyttas till den nya anläggningen som även den får namnet Bracka.
Hur var det då på själva fattigvårdsanstalten?
Ja, det var en ganska stor fattigvårdsanstalt under slutet på 1800-talet när den invigs. Plats för ungefär 1000 personer. Det finns en administrationsbyggnad, det finns 3 stora paviljongsbyggnader, ett arbetshus, 2 barnhus, en avdelning för sinnessjuka. Och det som blir nytt med den här fattigvårdsanstalten på Gibraltar det är att man skiljer de olika grupperna åt i olika byggnader och att området är inhägnat och låst. I början så beskrivs det nästan som en mönsteranstalt men får ganska snart kritik för att man har för hårda regler och att det är nästan militär disciplin som råder på området. Så successivt så flyttar man ut grupper. Barn över 1 år flyttas 1906 till Majornas barnhem. Mödrar med spädbarn flyttas till Gullbergsbrohemmet och sen flyttas alla psykiskt sjuka till Lillhagen 1932 och försörjningstagare flyttas till Fjällbohemmet. Och sen 1938 så döper man om verksamheten till Vasa sjukhus.
Men då 1938 så har Gibraltargatan börjat bebyggas, va?
Ja, alltså successivt. Under 1800-talets andra hälft så börjar man ju bebygga delarna söder om vallgraven, alltså det som är den så kallade donationsjorden. Vi har ju bebyggandet av Vasastan, vi har framdragandet av Venyn, vi har Heden. Och den stilen som man använder sig av under andra halvan av 1800-talet, det är det som kallas för den Haussmannska stilen, som inspireras av ombyggnationen av Paris under åren 1853 till 1870. Och det man gör och det man bygger det är att man har rätvinkliga kvarter. Man bygger de här monumentalgatorna som Kungsportsavenyn och som Vasagatan som är väldigt typiska för den här perioden. Men det sättet att bygga det passar väldigt dåligt för det kuperade området Johanneberg. För när man sen ska bygga vidare på stenstaden i det som då blir nedre Johanneberg så får man tänka lite annorlunda än den Haussmannska stilen som är det som har inspirerat Vasastan. Så då har man en internationell stadsplanetävling 1901 om den fortsatta utvidgningen av Göteborg söderut. Och det vinnande bidraget det är väldigt inspirerat av Vasarenässans och svensk medeltid. Och det man förespråkar som byggnadsmaterial det är bland annat natursten och rött tegel. Och den här stadsplanen den omarbetas sen av Albert Liljenberg på 1920-talet. Och det som är väldigt typiskt för det Liljenbergska sättet att planera stad det är ju det här att man har väldigt oregelbundna gatu- och gårdsmönster. Det är inte de här raka gatorna, med liksom paradgatorna, utan det är mer att ja, men kvarteren kan vara lite vinklade, gatorna kan slingra sig lite upp för bergen och det är inte det här regelbundna rutnätsmönstret. Och man ska ha innergårdar med planteringar. Man ska försöka få in mer ljus och grönska. Det är en väldigt strikt stadsplan, för Liljenberg var väldigt petig med att man skulle bygga så som han hade planerat. Så varje hus får sin individuella utformning beroende på vem det är som blir arkitekt för respektive kvarter. Och totalt i den här delen så är det 48 hus i 4 kvarter. 17 väldigt välrenommerade arkitekter som ritar, och det första kvarteret som byggs, det är närmast Terrassgatan, och då är vi på 1920-talet i 20-tals klassicistisk stil. Och sen längs själva Gibraltargatan, alltså den första delen av Gibraltargatan, den som börjar vid Hvitfeldtska och så sträcker sig en bit upp till Vikandersplatsen, där exploaterar man området något mer än vad planen från 1917 medgav. Och om man tittar på den delen av Gibraltargatan, alltså början på Gibraltargatan, så är ju det en väldigt typisk den här stenstaden fortfarande. Alltså hus och kvarter som jag vet att du är väldigt förtjust i, just stilmässigt.
Ja, jag kan stå och titta på små detaljer och liksom titta hur ljuset slingrar sig mellan husen. Och, ja, men jag gillar den oregelbundheten.
Mm.
Och det blir liksom något nytt varje håll man tittar åt.
Mm.
Det är liksom att man upptäcker någonting nytt hela tiden.
Mm.
Oerhört vackert.
Mm, och det är ju väldigt, väldigt populära adresser och hus idag. Men när de här husen byggs på 1920-1930-talet, och trots att det är bostadsbrist, så är det svårt att hyra ut lägenheterna, för man upplever att det ligger för långt från stadens centrum. Så hyresvärdarna i de nybyggda husen, bland annat längs med Gibraltargatan, får locka bland annat med hyresfria månader för att få folk att flytta hit så långt utanför staden. Lite svårt att tänka sig idag att man skulle uppleva det som långt utanför centrum.
Jag skulle tänka mig att det är i princip omöjligt att få en lägenhet där idag.
Ja, det är väldigt stor skillnad. Det har hänt väldigt mycket på de 100 åren, verkligen.
Man ser ju också hur välbevarade husen är.
Mm. Verkligen.
Det är materialet som man har tänkt på också, att det ska hålla över tid.
Mm, ja, men det är, du sa lite grann att de är tidlösa, de husen som ligger i den nedre delen av Johanneberg.
Verkligen. Mitt emot den här stenstaden då, så ligger ju Chalmers.
Mm, och vi har ju gjort ett helt avsnitt om Chalmers, där vi pratar väldigt mycket om Chalmers i detalj. Så jag tänker vi kan ta det lite översiktligt. För den delen av Chalmers som ligger här uppe i Johanneberg, det är ju någonting man beslutar på 1910-talet. Sen flyttar Chalmers upp sin verksamhet hit på 1921, någonstans tror jag, 1920-talet i alla fall. Och Chalmers har ju sin bakgrund i pengar som William Chalmers, alltså skotten som gör sig stora förmögenhet i Ostindiska kompaniet, som han donerar. Han donerar ju halva sin förmögenhet till Sahlgrenska och halva sin förmögenhet till att starta en slöjdskola. En slöjdskola som etablerar sig på Storgatan. Vi pratade väl om det i avsnitt om Teatergatan också. Men ganska snart, eller åtminstone in på 1900-talet, så blir den här byggnaden på Storgatan för liten. Man behöver expandera, man behöver ha betydligt större område. Så då bestämmer man sig på 1910-talet. Man beslutar att Chalmers ska flyttas och etablera sig på Gibraltar herrgårds ägor. Och då tar man fram en monumental stadsplan där tanken är att huvudentrén för Chalmers ska ligga mot Gibraltargatan. Och att den ska ha en tydlig axel mot fysikhuset som ligger längst uppe på berget. Och jag ska lägga upp en bild på den här origoplanen, som den kallas, för hur man hade planerat och hur man hade tänkt att Chalmers skulle se ut. Men antalet studenter och antalet forskare ökade inte så mycket som man hade planerat. Bland annat på grund av den stora depressionen på 1930-talet och sen det följande andra världskriget mellan 1939 och 45. Så det blev inte den här monumentala utbyggnaden som man hade planerat. Utan den fick ju vänta till efter andra världskriget. Och när vi kommer in på perioden under 1950- och 1960-talet, så var det ju helt nya ideal som gällde. Så när man tar bort, när man tar en ny stadsplan 1949 för hela området, så är alla de här klassicistiska anslagen, den här monumentaliteten i stadsplanen borta. Det blir ingen stor entré vid Gibraltargatan i fysiktrappans förlängning, utan istället så hamnar huvudentrén mot Aschebergsgatan. Och vidare så har ju funktionalismen väldigt tydligt slagit igenom, vilket gör att Chalmers snarare växer fram som ett fabriksområde där de enskilda byggnadens funktionskrav är viktigare än att det ska liksom bli den här samlade stadsbilden som man hade tänkt i monumentalplanen från 1910-1920-talet.
Det är ju verkligen en brutal skillnad mellan den ena och den andra sidan av.
Ja, och det är ju så tydligt det här att Chalmers, att det blev ingenting av den här. För tittar man på Chalmersområdet så är det ju den här beskrivningen av det som ett fabriksområde. Alltså ja. Det är nästan som det är mer av ett industriområde än vad det känns. Sen har man ju gjort en del nybyggnationer och så att
man ser inte så mycket från vägen heller, för eftersom det är stora ytor av parkering emellan.
Ja.
Så är man inte där i något ärende så vet man inte riktigt vad det är för hus.
Nej, precis.
Sen efter Vikandersplatsen så byter Gibraltargatan skepnad igen.
Ja, och Vikandersplatsen, den har ju fått sitt namn av rektorn på Chalmers, Erik August Vikander. Han var rektor på Chalmers mellan 1881 och 1913. För precis som du säger, när vi går förbi Vikandersplatsen och kommer upp till den här delen av Gibraltargatan så får vi, det är en helt annan typ av arkitektur som vi har här. Och det beror ju på att när den här delen av Gibraltargatan ska byggas så råder det återigen helt nya stilideal, och vi har fått en ny stadsarkitekt för Göteborg, Uno Orén. Han tillträdde 1932 och han är den som omarbetar stadsplanen för det vi kallar då för Övre Johanneberg. Och det kan man ju som, alltså det man väldigt tydligt kan se på de här byggnaderna på Övre Johanneberg, det är att när de byggs, då har ju funktionalismen eller funkisen slagit igenom i Sverige. Den får ju sitt genombrott i Sverige med Stockholmsutställningen 1930. Och tanken med funktionalismen, det är ju att man ska ha ett enklare, mer industriellt baserat byggande. Man ska bygga billigare, man ska bygga mer rationellt och man ska liksom bygga mer industriellt. Och byggnadsmaterialet ska vara mer industriellt framtaget, vilket handlar om att man vill att fler ska kunna bo i ett eget hus. Man lägger inte massa omsorg om detaljer och ornament och utsmyckningar på fasaden. Och tittar vi på bebyggelsen i Övre Johanneberg så är den helt, alltså, renodlat funktionalistisk. Och om vi bortser från Gibraltargatan, där det är väldigt tydligt en väl trafikerad gata som går längs med husen, alltså den andra delen, alltså till exempel längs med Viktor Rydbergsgatan, så var tanken att inga hus skulle ligga längs med Matagatan, utan istället så skulle man ha säckgator in från Matagatan, och längs de här säckgatorna så skulle husen ligga, för att man skulle inte behöva ha porten ut mot en bilväg. Och här har det ju skett ett tydligt skifte från tidigt 1900-tal till 1930-1940-tal. För i början på 1900-talet så var det status att ha entré mot gatan. Men med ökad bilism så svänger pendeln väldigt tydligt. Och vilket gör att när man bygger den övre delen av Johanneberg så har man snarare de här säckgatorna som husen byggs längs med. Och de här husen och den här övre delen av Johanneberg, de byggs precis före och sen under andra världskriget.
Och vad är typiskt för den här delen då?
Ja, det är ju att det är stora luftiga ytor mellan huskropparna. Planeringen för Övre Johanneberg var oerhört strikt. Man var väldigt detaljerad. Avstånden mellan husen skulle vara 45 meter. Husen skulle vara 13 meter breda. Taklisthöjden skulle vara 20-25 meter. Taklisten skulle vara 3 meter. Och husen skulle uppföras i sten. Det skulle vara väldigt ljusa kulörer. Och det gör att Övre Johanneberg har en väldigt enhetlig karaktär, trots att det är väldigt många olika fastighetsägare, byggherrar och arkitekter som har ritat och byggt och utformat övre delen av Johanneberg. Och på samma sätt som det var svårt att få folk att flytta in i stenhusen på den nedre delen av Gibraltargatan, så var det svårt att få folk att flytta in i de här husen när de byggs. Man tyckte att hyrorna var för höga. Också det här området sågs vara för ocentralt, och man tvingades också här införa hyresrabatter. Arkitekt eller planeraren Uno Orén, han var dock väldigt, väldigt nöjd med hur han hade byggt och hur han hade planerat området. Han lovprisade det nya Johanneberg, och i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning så förutspådde han följande 1938, och då skrev han så här: om man jämför det nya Johannebergsområdet med de äldre tegelkvarteren mellan Gibraltargatan och början av Viktor Rydbergsgatan med deras dystra gator och kusliga bakgårdar, måste man ju säga att vi gjort ganska goda framsteg på några år. Man kan helt säkert räkna med att folk kommer att dra sig ifrån de äldre områdena till de nya. Och då de äldre områdena som man pratar om, skriver han att de måste saneras, och då blir det icke-fråga endast om förbättringar inom lägenheterna utan om en genomgripande stadsplanemässig omdaning av kvarteren som rensar upp i trängseln av byggnader, skaffar utrymme sol och grönska mellan husen. Så det Uno Ren såg framför sig, det var ju att man skulle riva de kvarteren på nedre Johanneberg, alltså den nedre delen av Gibraltargatan och Lorensbergs villastad och liknande. För han tyckte att det var för trångt, det var för dåligt med insläpp av sol och det var för lite grönska mellan husen. Men tack och lov så fick ju inte Uno Ren sin vilja igenom här.
Puh.
Det är vi alla tacksamma för.
Och sen så kommer ytterligare en del av Gibraltargatan då på slutet, om man säger då, som minnar ut i borta vid mossen. Och då kommer vi in i Krokslätt. Vad ser vi här?
Ja, men då blir det en helt annan typ av gata igen. Alltså den delen, alltså den övre delen, sista delen av Gibraltargatan har ju arkitektoniskt och stadsplanmässigt väldigt lite med den övriga delen av Gibraltargatan att göra egentligen. Alltså en bra bit in under efterkrigstiden så ligger det bara en del fristående hus på den här delen av Gibraltargatan. Några av husen finns kvar på den östra sidan, men det mesta är rivet. Och precis i början av den här delen, om man kommer nerifrån Johanneberg, så ligger det några nybyggda hus precis i början på höger sida. Men det som är mest slående på den här delen av Gibraltargatan, det är ju de studenthem och de studenthus som byggs under 1960-talet. För 1961 så bildas Chalmers studenthem på initiativ av Chalmers studentkår och Göteborgs kommun. Och anledningen till att man bildar Chalmers studenthem, det är för att man ska möta det brådskande behovet av studentbostäder. Och på väldigt kort tid så bygger man 650 lägenheter i det nya området Emilsborg på Gibraltargatan. Och det här komplexet står klart 1963. Och sen under 1990-talet så fortsätter man att expandera det här studentområdet för att tillgodose behovet av ytterligare studentbostäder. Och sen gör man under mitten på 90-talet en betydande utbyggnad av Gibraltargatan. Ett 10-våningshus som innehåller 142 lägenheter, en pub på en kvarterskrog med namnet Nära Hem. Och sen ska det finnas en badanläggning även i det här studentområdet. Och sen har vi ju inte minst Mossens pizzeria, heter den väl, som ligger också där.
En ganska bra betyg har de också.
Vi har väl varit där och käkat och är väl ganska överens om att de hade god kebabpizza.
Ja, det har de. Och där ligger ju också Mossens idrottsplats.
Ja,
och då ganska stort område.
Ja, och då är vi precis i slutet av Gibraltargatan. För Mossens idrottsplats invigs 1959 och har ju fått sitt namn av naturområdet Mossenberg. Och skogsdungen som ligger precis in till idrottsplatsen utgör en viktig länk i en kedja av skogspartier som fungerar som fungerar för födosökande och häckande för fågelarten mindre hackspett, fick jag lära mig när jag tittade på information om Mossens idrottsplats just.
Vet vi det?
Och den här Mossens idrottsplatsen ersätter ju en äldre idrottsplats som heter Gibraltarvallen som byggdes på 1920-talet med bland annat en fotbollsplan, löparbanor och två stycken tennisbanor. Men när Chalmers sen ska expandera på 1950-talet så river man Gibraltarvallen och istället så bygger man en bilparkering för Chalmers. Och idrottsverksamheten flyttar till Mossens idrottsplats som då invigs 1959 och fortfarande finns kvar. Sen har det diskuterats att man ska bygga bostäder på de här parkeringarna där Gibraltarvallen tidigare låg. För det är ju ett väldigt populärt område. Och om vi liksom ska knyta ihop säcken och komma fram till någon form av nutid. Nu har vi ju promenerat längs med Gibraltargatan en väldigt solig söndag i mars. Vad är dina intryck, vad är dina upplevelser av Gibraltargatan? Hur skulle du beskriva gatan?
Så jag tänker att det är säkert väldigt populärt att bo här. Mycket bostadsrätter, tänker jag.
Mm.
Det är en jättefin gata att sitta vid när det är sol.
Ja,
och det, det är ju redan uteserveringar igång här. I och med att det blir så pass varmt och gött längs. Det är en sån, ett sånt läge för solen. Mm.
Och det finns ju en hel del uteserveringar längs med Gibraltargatan. Framförallt på den delen, alltså den tidiga delen som är mot Hvitfeldtska i Stenhusen. Så finns det ju både pizzeria och indisk restaurang och lite kaféer och liknande. Men också i funkishusen här uppe så finns ju det här glasscaféet som vi satt på. Det finns Sandegårdens. Ja, det finns en hel del verksamhet längs med Gibraltargatan. Men
det är ett trevligt område att gå runt i och titta på arkitekturen, mm. hur den förändras
mm.
från ena hållet till det andra liksom, längs gatan. Det är så typiskt. Och också gå upp bakom.
Mm. Nej, men det är ju verkligen någonting man kan rekommendera det här, att promenera runt i ett, ja, men bara gå längs med Gibraltargatan och titta på husen och se vad det är för typ av stil.
Som någonting jag tänkte på när vi gick var ju där, var är vi egentligen? Är det Lorensberg? Är det Johanneberg eller Guldheden? Ja, eller liksom, var går gränserna?
Det där är ju sådana klassiska,
för att den är så lång.
Var man ska dra gränserna mellan olika stadsdelar. Det är ju långt ifrån självklart. Men jag skulle nog säga att Gibraltargatan börjar väldigt tydligt i den nedre delen av Johanneberg, går via övre Johanneberg in i Krokslet och sen slutar Gibraltargatan precis där Guldheden börjar.
Mm.
Och Guldheden åkte vi ju igenom när vi tog bilen hit, och där kändes det som att vi har pratat lite för lite om Guldheden. Vi har gjort ett avsnitt om Wawrinskis plats, men i övrigt så har vi inte gjort så mycket om Guldheden. Kanske blir det som blir nästa steg, nästa avsnitt, eller något kommande avsnitt i alla fall.
Mm. Ja, men vi har ju pratat om det förut. Guldheden är också så stort.
Mm.
Så om ni vill veta något speciellt om Guldheden så kan ni väl skriva.
Hör gärna av er till Gator och Torg i goteborg@gmail.com eller skriv på våra sociala medier om ni har, vill veta något om Guldheden, eller om ni har tipsat någon annan plats som vi ska podda ifrån. Sådär mm. som vi inte har tänkt på att det kan man göra en podd ifrån.
Ja.
Yes.
Det var allt för den här gången.
Ja, vi hörs igen om en vecka.
Hejdå.
Hejdå.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.